Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om när politiker svarar något helt annat än det som efterfrågas. Och när de upprepar samma svar om och om igen. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej!
Hejsan!
Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej Susanna!
Hej Sanemi!
I förra avsnittet så pratade vi om när politiker svarar vagt på frågor. Och i det här avsnittet tar vi oss an talepunkterna, papegojsvaren och när de helt enkelt inte svarar alls på frågor. Och vi har fått en lyssnarfråga från Elin. Hon skriver så här. Jag ogillar skarpt att de inte kan svara på en fråga. Tänk om alla i samhället jobbade så. Har du beställt reservdelarna? Ja, det är ju så att reservdelar kan vara bra att ha. Många delar finns det att välja mellan. Det kan finnas de som är bättre och de som bla bla bla. Eller, vad tycker du om våra möten? Är de lagom långa? Ja, lagom är ju ett svårt ord. Jag har nog inte hört det någon annanstans i världen. Vad betyder lagom egentligen? Och möten kan ju vara lagom eller inte lagom. Jag blir så trött. Orkar inte lyssna på några intervjuer eller debatter eller läsa artiklar. De svarar ju inte, skriver Elin med stora bokstäver i slutet där. Men jag tänker det här att svara något helt annat på en fråga. Det förekommer ju absolut bland politiker. Ja. Ja. Vi ska lyssna på ett sånt exempel och det här var från partiledardebatten i Agenda i början av maj. Och då var partiledarna liksom på väg in i SVT-huset och då fick de frågor av en reporter. Och här är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som får en fråga.
Det stora samtalsämnet efter förra debatten här, det var att du var väldigt gapig, var det många som tyckte. Har du någon annan strategi inför den här? Kanske ta det lite lugnare eller hur går tankarna?
Jag kommer stå på svenska folkets sida. Vi vill sänka priserna i matbutiken för medicinen och stärka välfärden.
Fredrik, vad händer här?
Ja, det där är ju, hon svarar ju då inte alls utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts. Och det är klart att det förekommer då i hyfsat vanligt. Men det är ju vanligare att man så att säga svarar i närheten av frågan. Att man åtminstone pratar om samma ämne fast det inte kommer något ja eller nej eller något riktigt besked.
Nej. Mm. Det ska sägas sen att hon får faktiskt frågan igen sen. Alltså om hur hon ska vara i debatten och så svarar hon typ på den. Men här svarade hon inte alls på den frågan.
Men det är ju lite svårt att svara också. Det är ju, här är ju en fråga som är damned if you do, damned if you don't. Mm. För då säger hon, ja, jag ska vara gapig. Då är det konstigt. Ja. Säger hon, nej, jag ska vara mer timid, så är det också lite märkligt. Och oavsett hur hon svarar så måste hon nästan erkänna att hon var gapig.
Ja, just det.
Så att det är, på stående fot är det nog lite svårt att svara på den här utan att sätta sig i ett ännu större klister.
Mm. Men Fredrik, alltså, nu var det ju inte du som var reporter här då, utan någon annan. Men det var ju som, du måste ha varit med om liknande då, att politiker svarar något helt annat. Vad gör du då? Eller blir du irriterad? Vad gör man som reporter?
Ja, det vanligaste är ju att man får liksom ett förberett svar som är ett nästan svar som åtminstone handlar om samma sak. Mm. Och sen så kanske det upprepas väldigt många gånger då. Och ja, men det finns ju sätt att hantera det, men det är ju inte jättelätt. Det är ju betydligt lättare i direktsändning, för då hör ju lyssnaren hur knasigt det här blir med någon som upprepar sig. När det handlar om en bandad intervju som man sedan ska klippa hur du gör ett inslag, då kan man ju ta med den här upprepningen. Men min erfarenhet är ju att det ska vara ett hett ämne för att liksom producenter och de kollegorna ska vilja höra det. Ingen bryr sig om det om inte ämnet är hett, till exempel att politiken är ett blåsväder. Sen när det kommer till själva intervjun, då är väl det vanligaste, och det är ju att markera att man hör att den andra inte svarar. Till exempel att man säger att ja, men nu svarar du på det här, men jag frågade om det här. Mm. Eller så kan man säga som Anders Holmberg på SVT ofta säger, jag hör inget svar. Detta kan man ju göra och det kan ju leda lyssnaren, men det betyder ju inte såklart, ofta får man ju inget svar i alla fall.
Nej, för du sa ju här att det är vanligt att de då svarar något närliggande. Vad kan de också använda för liksom, taktiker för att nästan svara på frågan här då?
En vanlig grej är ju att svara med en slags princip eller en åsikt. Som om reporten frågar, vad tänker ni göra åt skjutningarna? Så blir svaret, det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar. Eller så svarar man med en liksom historisk bakgrund vad regeringen eller ens parti har gjort förut. Om reporten frågar, kommer vården få mera pengar? Så blir svaret, vi har flera gånger skjutit till mera resurser till kommuner och regioner. En som gör det här väldigt ofta, det är Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Sen om jag ska ta en sista som är väldigt vanlig, allt för vanlig, så är det det här med jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Det är ju sant för en politiker om det handlar om en enskild person i ett myndighetsärende, till exempel en sjuk person som inte har fått ersättning av Försäkringskassan eller så, då får ju inte politiken uttala sig. Men det här används i alla möjliga sammanhang och det kan användas för att man inte vill prata om något dumt som man själv har gjort eller så. Så det här är, det är en, också ett, en, sån där, en metod som absolut missbrukas.
Mm. Jag tänker vi ska lyssna på ett annat exempel på hur politiker kan svara på en fråga. Och det här är Ulf Kristersson som var på väg in till samma debatt som Nooshi Dadgostar som vi lyssnade på innan. Det var alltså partiledardebatten i Agenda i maj. Och han får en fråga apropå en bild som han lagt ut på sociala medier den 1 maj där han åt glass. Och det lät så här.
En bild på första maj när du käkade glass tillsammans med finansministern. Det här tog fart kan man säga. Det var många som reagerade.
Var de emot det fina vädret de andra eller?
De tyckte att...
Det var 23 grader varmt, det var en riktig vårdag och vi åt lite glass. Vi som inte demonstrerade hade lite tid med sådana saker också.
Juholt var en av de som reagerade. Han tyckte att du hånade människor som samlas för en idé. Vad säger du om det här?
Men hur kan det vara hånfullt att äta glass den första maj? Nu får de ju ge sig.
Mm. Susanna, vad skulle du säga att Kristersson gör här?
Det finns många olika delar som man kan välja att reagera på i frågan här och i själva den händelsen som det handlar om. Och han väljer att fokusera på vissa delar och ignorerar andra delar. Så man kan säga att han svarar på den delen av situationen eller frågan som han är beredd att svara på och låtsas bort en del som kanske var det som det egentligen handlade om.
Mm, just det. Och Fredrik, vad säger du? Hur funkar det här svaret tror du?
Ja, men här låtsas han ju att han inte riktigt förstår vad det handlar om. Det var just som så då att på första maj så hade Moderaterna lagt ut en bild på Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson som inte ser jätteglada ut och äter glass. Mm. Det ska ju vara så här kan man ha det istället. Alltså, vi som inte alls vill gå i något tåg, det här är liksom vettigare. Ja, men han låtsas ju lite som att han inte förstår den kritiken här ens, utan vad är det för fel med att äta glass och fint väder kan väl inte någon ha något emot. Så att säga. Men det är klart att han vet absolut vad det handlar om.
Men funkar det då? Jag tänker att det funkar kanske på hans väljare, alltså som håller med honom.
Det är klart, det är ju inte världens största fråga, men annars skulle han kanske inte gjort så här. Men du har ju absolut en poäng i att jag tror att av de här olika sätten att smita på frågor så är det nog väldigt ofta så att den som gillar politiken eller röstar på honom eller henne tycker att det här var ett bra svar. Medan den som är på motståndarsidan tycker att det här var liksom väldigt dåligt eller upprörande eller så.
Ja, vi ska gå vidare och prata om när politiker upprepar saker gång på gång. Det finns en del sådana klassiska exempel och vi ska lyssna på ett av dem nu.
Den svenska regeringen kommenterar inte på något vis de här så kallade Wikileaks-dokumenten eftersom det handlar om tredjepartsuppgifter. Det har vi ingen möjlighet att kommentera.
Men du var ju med på det här mötet. Du är ju första part. Sa ni så här?
Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras eftersom det handlar om tredjepartsuppteckningar och sådana kan inte kommenteras.
Ja, det här var då Tobias Billström som var dåvarande migrationsminister 2011 och under en 3 minuter lång intervju så sa han ungefär, jag kommenterar inte tredjepartsuppgifter. Som svar på alla frågor. Varför gör politiker så här?
Ja, det kan ju vara att de vet inte vad de ska säga eller de har inget svar. Man vill undvika frågan. Men sen så kan det ju också vara så att det här var ju en talepunkt. Det tror jag vi kan vara ganska övertygade om. Och det är ju att förbereda ett svar. Och det är saker som politiker då kan säga om de får frågor om ett aktuellt ämne, till exempel av journalister. Det här görs hela tiden. I regeringskansliet så görs det många varje dag. Det behöver inte vara så att en politiker har bett om dem, utan medarbetarna gör det här på egen hand, för de vet att de ska. Och det görs av pressekreterare och politiska tjänstemän. Och många görs bara för säkerhets skull och används aldrig. Och det är ju ofta sånt som man vet då, att det här var inte riktigt bra. Det här kan nog min chef få frågor om, och det här ska vi vara förberedda på. Och det kan ju då, för en, om en politiker bara har med sig ett par talepunkter så här, då kan det ju bli ett väldigt dåligt intryck när man bara upprepar det här många gånger. Även där är det lite så att det är politiken skickligare och vågar kliva utanför lite grann, vågar variera sig, så blir det inte riktigt lika dumt. Ibland så kan det också vara så att de här talepunkterna har två eller flera partier förhandlat om.
Jaha.
Och i den förhandlingen kan också ingå vad får man säga på den här, till exempel en presskonferens.
Ja.
Och de kan även ha förhandlat om saker som ingen av dem får lov att säga. Och de här förhandlade talepunkterna, de har jag en känsla av att de kan bli allra mest konstigt egentligen. För att det blir extra svårt för politiken då att lite grann kliva utanför. Ett sånt här exempel när folk har kommit överens, det och som är väldigt välkänt, det är ju då när dåvarande finansministern Bosse Ringholm fick frågor om Inga-Britt Ahlenius, en generaldirektör, på en presskonferens. Och han sa samma sak så många gånger så att reportrarna började skratta. Och de hade en konflikt som handlade om att hon ville fortsätta på sitt jobb. Han ville inte. Och det han sa då framför alla reportrarna gång på gång, det var att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag.
Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag...
Och han vågade inte gå utanför det här alls, och det blev då komiskt och han gjorde bort sig. Men i grunden fanns väl där att de hade kommit överens precis som han skulle säga. Och det var det som gjorde det så svårt för honom att variera sig. Egentligen borde han väl snarare ha avslutat presskonferensen då.
Ja.
För han hade ju ingenting annat att säga.
Nej. Men Susanna, vad säger du då? Liksom, för när man har Billström till exempel, om man kollar på liksom en längre del av den här intervjun, han säger ju samma sak hela tiden. Och han uttrycker ju ingen liksom så här, det här blir konstigt, utan han bara står där och säger samma saker. Hur speciellt är det?
Det är ju ganska speciellt. Det är ju precis som du sa att i den här andra presskonferensen att folk började skratta. När vi märker att det bryts mot för många av de här överenskomna reglerna vi har för hur samtal ska gå till. När för många av dem bryts mot, då blir det humoristiskt. Och det är svårt att göra det här utan att det märks på en, antingen i ansiktsuttryck eller i betoningar, eller att man liksom börjar, att man kanske upprepar samma ord, men man kanske börjar betona en negation eller ett verb eller så, för att liksom...
Mm.
understryka saker. För det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation. Det är mycket svårt.
Man får väl säga att han var lite speciell som minister, därför att han hade ingenting emot att upprepa sig hur många gånger som helst och gjorde det med gott humör.
Mm.
Alltså, annars slutar det ofta med att politiken blir irriterad eller går därifrån eller så, för att situationen blir så konstig.
Ja.
Men Tobias Billström skulle nog kunna säga exakt samma sak 50 gånger utan att bli sur eller så.
Ja, nu har vi pratat om hur politiker försöker att inte svara på frågor eller hur de svarar på ett annat sätt än vi är vana vid i andra samtal. Fredrik, är det så att du behövs för att politiker svarar så luddigt? Alltså att vi behöver någon som kommenterar och analyserar det politiker säger?
Ja, men så är det nog lite grann faktiskt. Just kommentatorns roll är ju lite friare, och jag har ju lite större möjligheter att säga varför partier eller regeringen eller oppositionen gör som de gör och hur de egentligen har resonerat internt och så. Det har jag ju lite större frihet att tolka och berätta. Så jo, det ligger nog mycket i det, att jag kanske skulle ha mindre att göra om politikerna svarar mer.
Ja, vi ska sluta för nu. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för att ni ville vara med i Språket.
Tack.
Tackar.
Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker hittar på nya sammansatta ord som kvoteringsmocka och anti-elektrifieringspolitik. Missa inte det.